Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Andra Moseboken, kapitel 3, läser vi: Gud sa till Mose: så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. I läsningen från Gamla testamentet idag så möter vi Gud i den brinnande busken. Och där presenterar sig Gud för första gången med namn. Och det är inte Immanuel eller Herren eller Gud som man kunde kanske förvänta sig, utan bara kort: jag är. Jag är. Ett ganska märkligt namn, kan man ju tänka. Eller så är det ganska självklart. Vadå jag är? Ja, jag är den jag är, säger han. Jag bara är. Nu har den moderna vetenskapen kommit fram till att universum inte är, utan har fått en början. Men det har inte Gud, för han bara är. Allt som är beror på att Gud är och vill att allt som är ska vara där. Det blir som en liten ordlek. Och det betyder att allt skapat, allt som är till, står i ett beroende förhållande till honom som är. Han är livets källa. Vi beror, vi finns till, vi är på grund av honom. Och då får du tänka så här, att det är hans vilja att du finns till. Och han vill att du ska vara. Och det är nåd att få vara till. Men frågan är ändå, hur ska det bli för dig med ditt vara? Kommer det att bestå? Ja, det vet vi, att alla ska dö. Och så upphör detta vara. Eller gör det det? När Gud presenterar sig för Mose i den brinnande busken, så måste Mose hålla sig på distans. För Gud säger att platsen som du står på är helig mark. Gud är helig och du får inte komma för nära. Du kan inte komma för nära. Gud är som en förtärande eld i sin helighet. Och så samtidigt så presenterar Bibeln Gud som en kärlekens Gud. Kärleken med stort K. Har du någon gång fått uppleva kärlek, så är han ändå 1000 gånger mer. Det är så vi ska uppfatta kärleken. Och då verkar det nästan lite motsägelsefullt. Han är en förtärande eld och en glödande kärlek på samma gång. Och så kan du uppleva honom, som just motsägelsefullt. Eller är det inte så med nödvändighet att han är helig och kärlek på samma gång? Kan du föreställa dig en Gud som är kärlek, som inte reagerar på det som är ont? Måste inte Gud vara helig när du och jag, ja, när du och jag drabbas av andra människors onda? Han sitter inte bara och ser på. Och naturligtvis omvänt, när du och jag gör ont, så sitter han inte bara och ser på, för han är kärlek. Han måste se med helig vrede på det onda. Och mot allt ont så reagerar Gud, låt oss säga, som eld på bensin. Det var en kristendomskritiker som sa så här: en kärleksfull Gud borde ta itu med denna världens ondska. Och så fick han till svar: ja visst, man kan börja med dig. Ja, här är något som inte kommer runt hans helighet. Men att Gud inte reagerar som den här kritiken önskade beror på att han är kärleken. Inte bara för dem som är godare och snällare än dig, utan mot alla, för oss alla. Om vi kunde läsa varandras tankar bara en liten stund, så skulle du förmodligen bli bestörta, besvikna, mörkrädda, illa till mods. Vem kan döma någon annan när vi vet vilka tankar som kan flyga i våra egna huvuden? Och om mina tankar bildligt talat är som indränkta i denna bensin som elden reagerar på, då är hoppet ute inför den helige. Om jag inte på något sätt kan få klä mig i en form av skyddsdräkt, en skyddsdräkt där elden inte förtär mig utan där elden bara värmer. Och den skyddsdräkten har Gud själv förvärvat åt oss. Den är det yttersta beviset på att han älskar oss, vill oss väl och vill föra oss till gemenskapen med honom, han som är helig. På Golgata kors, där möts Guds helighet och Guds kärlek. Eld som reagerar på alla dina synder som då var i just den kroppen, i hans kropp, inte sista synden. Där vid hans kors, där vävs din skyddsdräkt samman och blir till en hel dräkt som räcks åt dig i ditt dop. Hel, så att ingen förtärande eld kan komma åt dig utan bara värma. Den skyddsdräkten gör att du kan få komma inför honom, inför den helige, renad, förlåten, värmd. Han som är, du får vara med honom, innesluten i evighet. För han som är och alltid har varit kallar dig till gemenskap med honom. Och när den gemenskapen uppstår så har också ditt är blivit ett evigt är. I denna vår syndabekännelse så får du låta Gud vara den han är, nämligen helig. Och så när förlåtelseorden kommer så ska du låta honom få tala till punkt, därför att han är den han är, nämligen kärlek. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige Gud, du som har gett oss, dina tjänare, tron på dig, vår himmelske Fader, och din Son och den helige Ande, bevara din kyrka i sanningen, så att vi alltid håller fast vid det eviga livets hopp. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom, från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på heliga trefaldighetsdag. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån Andra Moseboken, den tredje årgången, kapitel 3. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose! Han svarade: här är jag. Då sa Gud: kom inte hit. Ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Och han sa: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, för han bävade för att se på Gud. Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose: så ska du säga till Israels barn, Herren era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt, och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Hör också Herrens ord ifrån Apostlagärningarna, kapitel 4. När Petrus och Johannes hade fängslats samlade Stora rådets medlemmar i Jerusalem både äldste och skriftlärda, vidare överste prästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästerlig släkt. De förde fram apostlarna och började förhöra dem: genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Så lyder Herrens ord. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa till sina lärjungar: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär en rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär frukt och bli mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Helige fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Genom ditt ord uppenbarar du din son Jesus Kristus, vår frälsare, för oss. Ge oss av din gode helige ande att vi tar emot ditt ord, din son vår frälsare, i tro, till liv, till evig salighet. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Det finns ett allvar i dagens evangelium. Jesus beskriver oss var och en så som grenar på ett vinträd. Och det är på grenarna där ute som vindruvor och vinklasar växer fram. Men om grenen bara hänger utan frukt, så skärs den bort. För vinträdet är ett fruktträd. Den har en avsikt.
Frukten är nödvändig. Och när vi börjar förstå att det här handlar om våra liv, så ska vi komma ihåg att det inte går att fuska. Man kan lura sig själv genom att rafsa fram lite frukter i sitt liv, ungefär som julgransdekorationer som man hänger upp på sina grenar. Men det är bara äkta frukt som gäller. Fruktens karaktär är så viktig. Och den avgörande frågan är då hur en sådan äkta frukt växer fram. Fruktens framväxt. Och det är de här tre sakerna jag vill stanna upp inför. Fruktens nödvändighet. Fruktens framväxt. Hördes det? Fruktens nödvändighet, karaktär och framväxt. Först nödvändigheten. Jesus sa att grenar som inte bär frukt skärs bort. Men han sa också att det är den som inte förblir i honom som kastas bort. Och förklarar att det är den som förblir i honom som bär frukt. Och som kan bära frukt, äkta frukt. Den som är i Kristus bär frukt med nödvändighet. Det är det handlar om. Och den som inte bär frukt är inte i Kristus. Och den som inte är i Kristus, ja, han är inte i Kristus. Och vill kanske egentligen inte vara där. Utan sitt eget. Menar sig inte behöva vara där. Eller åtminstone inte mer än att han kan fortsätta leva sitt eget liv. Och så ändå vara fokuserad på de här frukterna. Men den frukt som växer fram, som inte växer fram ur Jesus, i gemenskapen med honom, är något annat. Det är inte äkta frukt. Men någon form av frukt är det. Och då finns det, tänker jag, två typer av frukter som det kan vara. Och det ena är vad jag kallar för laglöshetens frukt. Och det andra är lagiskhetens frukt. Laglöshetens frukt. Laglöshetens frukt, det är den frukt som kommer från den som slutat vara noga med Guds ord. Kärlek, snällhet, godhet, goda gärningar, vackra gärningar, samtidigt som jag struntar i bud som Gud har gett. Och det avslöjar att jag egentligen har inte förtroende för Guds vilja. Att jag inte ser kärlek och godhet i hans bud. Och så bygger jag upp min kärlek på ett större förtroende för min egen vilja. Och godhet utifrån min egen föreställning om godhet. Men av frukten känner man trädet. Självkärlekens kärlek. Självgodhetens godhet. Den smakar inte så bra i det långa loppet. Och lägg märke till att Jesus sa: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. De här sakerna går hand i hand. Frukt som inte hämtar näring i Jesus och noga tar vara på hans ord och förstår att de hänger ihop, kan inte räkna med någon verklig frukt. Och det kommer visa sig med tiden, om inte för på den yttersta dagen. Men så finns det också något som vi kan kalla för lagiskhetens frukt. Och den frukten är också frånkopplad relationen till Jesus, till gemenskapen med honom. Och då är jag noga med Guds ord. Noggrannare än många andra. Fast egentligen inte tillräckligt noga. För Guds ord, står det skrivet, tränger ju in och skiljer själ och ande. Har du tänkt på, vi har så svårt att förstå skillnaden mellan själ och ande. Men Guds ord tränger in däremellan och skiljer dem åt. Och dömer också hjärtats uppsåt och tankar, står det. Och så står det också och stoppar till munnen på var och en. Och den som har fått munnen tillstoppad, vem kan öppna den då? Men orsaken till att jag inte är tillräckligt noga är att jag vill rädda mig själv. Jag vill inte bli tillstoppad. Jag vill inte bli liten. Jag vill inte bli ödmjukad, avslöjad. Men då måste jag också stå där med denna nödvändiga frukten själv. Och det blir den ängsliga frukten. Har jag gjort tillräckligt? Jag borde göra mer. Andra gör så mycket. Eller så är det den dömande frukten. Jag har gjort tillräckligt. I alla fall i jämförelse med de andra. Och så föds en känsla av överlägsenhet som ger mig rätt att se ner på andra. Men lägg märke till att Jesus sa inte bara att vi skulle förbli i hans ord. För en viss form av bibeltrohet kan bli till försvar för lagiskhet. Utan han sa också förbli i min kärlek. Det var det sista ordet vi hörde från evangeliet idag. Förbli i min kärlek. Och det är en kärlek som lyser som allra starkast när Guds ord fått göra vad han har kommit att göra, nämligen att skilja själ och ande, att avslöja hjärtats uppsåt och tankar och stoppa till munnen. För då talar Kristi kärlek. Ja, den talar för sig själv. Den lyser, Guds ord lyser på honom som är dömd i rövares ställe. För Guds ord lämnar ingen rövare i fred. Och inför Gud är alla människor rövare. Men så får vi höra i Guds ord om Jesu kärlek att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus, inte ens för rövare. Och en uppmaning därför till att förbli i Jesu kärlek. Vi vill gärna bli älskade. Det tror jag ni kan vara överens om på ett mellanmänskligt plan. Vi vill bli älskade. Men inte vara kända. Därför att vi tror att ingen kan älska oss om vi blir helt kända. Men den som förblir i Jesu kärlek ser att hon kan vara fullkomligt älskad och fullkomligt känd samtidigt. Helt rättfärdig och så syndig som jag faktiskt är, om jag liksom hittar de mörkaste skrymslarna i mitt hjärta samtidigt. Och här är den stora, ljuvliga friheten. Att kunna vara fullkomligt älskad och fullkomligt känd samtidigt. Att vara helt rättfärdig och helt syndig. Men så syndig som jag faktiskt är samtidigt. Här i denna märkliga spänning är den stora glädjen för en människa. Och där är också den heliga ande så kraftfull och så verksam. Här finns myllan för den sanna frukten. Som liksom föds fram ur denna blick på honom. Som fullkomligt älskar oss. Därför att det som han ser in hos oss. Han som känner oss fullkomligt. Det ser han i sin egen kropp och inte i oss. Låt oss se lite närmare på den frukt som växer fram där vid blicken på den korsfäste. Fruktens karaktär är det andra. Och vi hittar tre karaktärsdrag i dagens evangelium. Det kanske finns fler, men tre som jag lyfter fram. För det första är det Jesus frukt. Och för det andra är det så att fadern förhärligas, det vill säga inte vi. Och det är vad jag skulle kalla en en bönefrukt, en bönens frukt. Först att frukten är Jesus frukt. Näringen till all frukt kommer ju ifrån stammen, från rötterna, från Jesus. Och denna äkta frukt kommer från människor som fokuserar på Jesus. Eller som någon uttryckte det, om det är något som en gren tänker på, om nu grenar kunde tänka, så är det ju förbindelsen med stammen, med trädet och vad som finns där. Inte frukten, inte resultatet eller vad som förväntas av en kristen eller liknande. För sig Jesus, utan Jesus kan vi ingenting göra. Och då kan vi ändå tänka så här, ja, men vi kan göra massor av goda saker utan att Jesus är med. Eller? Men den frukt som vuxit fram ur Jesus, den kommer ge frukten i våra liv en särskild smak. En annorlunda smak. Här är en frukt från en som har varit nära Jesus. Vi har suttit vid hans fötter. Fått mycket förlåtet. Jesus sa, den som fått mycket förlåtet älskar också mycket. Och som där inte kan se sig mätt på hans frukt. Och frukter är ju till för att ätas, avnjutas, idisslas, kanske vi kan säga till och med. Näringen ska ju tränga in i varje cell, in i varje tanke, ner i hjärtats mörker. Och vad är hans frukt? Ja, det är kärlek, glädje, frid. Och kom ihåg nu, detta är frukter som ska ätas och får ätas och ska ätas av oss. Hans glädje över oss. Tålamod mot sådana som oss. Vi kan ha så lite tålamod med andra, men han har tålamod. Vänlighet, godhet, trohet, trogen, även om vi är trolösa. Mildhet, självbehärskning. Han avstod från allt för vår skuld. Smaka på den. Och när du smakar och ser att Herren är god, då har du lagt den rätta grunden också för frukt. Och det hänger samman med den andra punkten här som har med fruktens karaktär. Och det är att Fadern förhärligas när vi bär rik frukt, som Jesus sa. Det vill säga vår frukt i våra liv syftar till Guds ära, inte till vår. Och det här kan ju lätt bli lite klischéartat. Vi säger så. Men hur är det i praktiken? Om du tänker på, när du gör det som är gott och rätt och bra, så är det inte för att söka din egen ära. Inte därför för att få uppskattning eller beröm eller bli bekräftad. Eller ens för att undvika någons klander, kritik. Utan för att han på korset har gett dig den djupaste ära. En ära som består för evigt. Nämligen att du får vara Guds barn i härlighet. Ett kungabarn. Och det som hördes från himlen över Jesu dop, eller över Jesus vid hans dop, det ljuder också över ditt dop när Gud sa, du är min älskade. Du är min älskade. I dig har jag min glädje. I dig har jag min glädje. Det är ett ord till dig som du ska göra till ett djupt, djupt fundament i ditt liv. Här ska du stilla begrunda vad det betyder för dig. och liksom mätta din själ med de här orden. Så att du inte behöver gå runt och fråga efter, är det någon här som har sin glädje i mig? Nej, men du är mätt på faderns glädje över dig. Och så kan du också få se att hans dom, hans klander, den har flyttats ifrån dig. Och den var ju rättmätig. Men det gör också att du kan ta andra människors klander med ett visst jämnmod. Du har hans välbehag, hans frikännande med dig. Och då behöver du inte ge för att få. Du ger för att du får i överflöd varje dag. Det finns tillräckligt för dig att hämta ifrån den öppna himlen varje morgon innan du går ut och jagar efter människors, ja, vad du jagar. Du behöver inte. Det är redan där. Börja morgonen där. Och visst märker människor skillnad på frukt som de får äta. Utan några som helst villkor. De får bara äta. Och den frukt som liksom väntar på någon form av gentjänst, någon form av tack, någon form av uppskattning. Och då förstår vi att vi behöver mätta våra själar av det som Gud ger av nåd varje morgon. När vi får nåd till att smaka och se att Herren är god och uppleva något av den mättnaden, då kommer också människor att lägga märke till något. De kommer lägga märke, eller undra kanske ska snarare säga, de kommer undra, var är din källa? Vem är det som ger och ger även om man inte får något tillbaka? Och om någon ser, vem förhärligas då? Om inte alla goda gåvors givare. Precis. Och när du dessutom ser dig mätt på faderns kärlek och hans godhet, bevisad och bekräftad och förankrad genom Jesu offerdöd på korset och genom andens ständiga utgjutande i ditt hjärta, så kommer du inte att lyda Guds bud för att du måste, utan för att du vill. Därför att Fadern har fått ditt förtroende, din tillförsikt. Fader, ske din vilja, kan också du be. För vad är det bästa för mig om inte att Faderns vilja sker? Men det förutsätter ett förtroende för hans vilja. Och dit vill Guds ande föra dig. Och när du faktiskt ber den bönen av hjärtat, ske din vilja, ja, men då förhärligas ju Fadern på nytt också inom ditt liv. Och det hänger ihop med det sista draget, karaktärsdraget på god frukt. Och det är att det är en bönens frukt, en bönefrukt. Jesus sa: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Nu menar en del att det här bibelordet kan ju inte stämma, för jag har ju bett och inte fått det jag bett om. Det stämmer inte. Men lägg märke till vad Jesus sa till ordningsföljen. Den som förblir i Jesus och där hans ord får nå fram, hans kärlek, och att du och jag stannar där, vilar där, smakar, äter sig mätt där, du och jag kan då få märka att vi redan har fått allt. Att jag inget saknar. Att jag är i goda händer vad som än händer, även i lidandet. Allt samverkar till det bästa. Och då blir frågan, vad ska jag då be för? Ja, då kanske du ber av en annan anledning. Men du ber, om inte just denna bönen, ske din vilja. Och Jesus sa, be om vad ni vill och ni ska få det. Och när vi ber den bönen, ja, då blir inte bönen ett medel där jag ska liksom försöka att bygga upp mitt eget och få mitt liv och bli perfekt på något sätt. Utan därför att det är tryggat. Det är i de godaste händer. Min ära är förankrad för evigheten. Vad bra. Då söker jag inte det. Men vad söker du? Jo, att det ska få bli sant för mig. Ner i hjärtats djup. Så att det som är hans ord, hans kärlek, får bli ett med mig och mitt liv. Så att här inne kan få växa fram vila, ro, förnöjsamhet. Och som är hans sinne, hans hjärta, hans vilja som ledstjärna för dagen, möta dagen, möta kallelserna, plikterna, lidandet, svårigheterna med tillförsikt och i trohet. Inte för att få, för jag kanske bara får skit för det, men jag har redan allt. Och så kan jag med en viss järvhet be Gud i sin allmakt svara på mina böner. Be om vad jag vill, men då provar jag. Och om det tycks dyka upp ett nej, fast man ska inte för tidigt tro att nejet är där, så får man ana det att nej, men då finns det en ännu godare vilja där som jag kan få upptäcka och till slut också böja mig under. Den frukt som får växa fram ur en sådan bönekammare, det är något annat än den frukt som drivs av dåligt samvete, rädsla för kritik eller ett djupt behov av att bli uppskattad. Där vi behöver stillheten inför Guds ansikte. Till sist något om fruktens framväxt. Jesus sa, förbli i mig. Och det betyder att Gud har redan gjort något som gör att du är i honom. Annars kunde du inte förbli om du inte redan är. Och detta har skett i ditt dop. Och därför så kan man säga så här, att förbli i ditt dop. Förbli i honom. Förbli i det som Gud redan har gjort med dig. Jesus sa, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och då kan du få tänka på de orden som talas till dig vid dopet. Det är dessa ord som talar renande till dig. Som talar förenande med Gud. Som talar nyskapande. Och att förbli i honom betyder då därför att du varje dag behöver hämta din näring, din rening, ditt liv, din ära, din uppskattning, alltså Guds uppskattning, din glädje. Förbli i Jesu kärlek. Och att Gud kan foga samman en sådan livlös gren som inte bär frukt, och du kan ju få ta pulsen på dina egna frukter eller temperaturen och bli rätt så modlös. Men att Gud kan foga samman en sådan gren utan denna kraftfullhet, det hänger samman med korsets hemlighet. För han, Jesus, den enda som burit äkta frukt och som bar mycket frukt i sitt liv, han skars bort ifrån livets källa. Från faderns kärlek, från hans näring, från hans liv. När han valde att bära alla våra synder, all själviskhet och egen ära och fruktan och fruktlöshet, allt det här, för att Guds vrede över det skulle hällas ut just över honom. Hällas in i hans innersta. Han skulle dricka denna bägare in i hans innersta, där han av evighet levt och haft sin glädje i faderns närhet och kärlek. Han kastades in i den eld där torra grenar bränns upp. Det som vi förtjänat tills den elden brunnit färdigt. Jesus sa när han gick till Golgata kors: om de gör så här med det friska trädet, vad ska de göra med det torra trädet? Men han, det enda friska trädet, utsatte sig för död, för mörker och till och med att bli övergiven av Gud för att skona de torra träden. Och i den korsfästes sida, tänk då, se bilden framför dig av ett vinträd. Det är som ett träd, korset. Öppnades en ström av liv och av näring, blod och vatten från detta friska träd som du fritt och för intet får dricka ifrån, för att ditt torra och livlösa hjärta ska ha liv. Och det är överflöd, vad som än händer. Förlåtelse, och det är överflöd. Glädje, och det är överflöd. Och från bägaren med Kristi blod som ställs framför dig, denna sanna vinstockens näring, får du höra. Det ska du få höra idag. Bli kvar i min kärlek, allt är tillrätt. Och till sist, med en sån här vingårdsman som din himmelske fader, så kan du hålla modet uppe i livets motgångar. För han ansar för att du ska bära mer frukt. Inte för att plåga dig, även om det plågar. Inte för att straffa dig, utan för att du ska växa närmare din frälsare som straffats redan i ditt ställe. För om ditt behov av människors ära fortfarande är väldigt starkt hos dig, så kan du få möta motgångar som liksom blockerar det som du tänkt skulle ge dig ära. Och det kan ju vara en fruktansvärd smärta. Eller behovet av kontroll i livet som driver dig. Då kan han låta dig få möta det som du fruktar, nämligen att du tappar kontrollen. Ja, det är detta smärtsamma snitt i grenen som har fått en fruktlös liten krok framvuxen. Men han gör detta för att leda dig tillbaka till Jesus, till vinstocken, den sanna näringen och källan. Han som redan gett dig allt och som därför vill vara ditt allt. Om lidandet gör att du till slut bara har Jesus, så kommer du också att upptäcka att det är bara Jesus du behöver. Han är ditt allt och har gett dig det. Bli kvar där. Bli kvar i hans kärlek. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.